God morgon, kära lyssnare. Det är en ganska regnig sommardag och hela min familj är på olika sätt upptagna med annat. Och även mina podcastkollegor är upptagna med annat eftersom det officiellt är sommarlov för oss. Men jag har en tanke som jag gått och rullat i huvudet som jag nu tänkte helt enkelt dela med mig av. Får vi se hur långt det blir och hur tydligt det blir. Min grundtanke är ungefär så här. När man jobbar i på ett företag med att bygga mjukvara på något sätt. Man jobbar ju oftast i ett team med flera människor. Ibland gör man inte det, men jag tror min idé och mina tankar stämmer nog även om man är själv. Men tänk ändå i kontext av ett mjukvaruteam. Så brukar man ju lite raljant skämta om att man ska leverera värde. Alltså man ska göra någonting på jobbet som gör att personen som betalar ens lön får tillbaka någonting som gagnar företaget. Om det är att effektivisera en process, om det är att förbättra en produkt så den går att sälja eller ta mer betalt för. Man ska bidra till företagets levande och väl. Det är att leverera värde, och det är lätt att skämta om det liksom, och vara lite radiant kring det där att man ska gå och leverera värde varje dag. Men det är ändå det någonting som jobbet handlar om, får man ändå säga. Och då börjar jag lite fundera på vad är egentligen detta värde, eller vad är leverabeln, eller vad är artefakten man producerar? Vi bygger ju då mjukvarusystem, om det är webbsajter eller om det är konsolappar eller någonting däremellan, så är det mjukvarusystem som byggs, och de är ju en väldigt konkret artefakt i att de går att flytta på, de går att exekvera, de går att titta på och testa och versionera och diskutera. Och ofta då också sälja eller distribuera etc. Så det är en konkret leverabel man har. Sen de kanske mest närliggande leverabelerna är väl kanske dokumentation, upplärning, de lite mer kringliggande liksom fluffgrejerna kring systemet man bygger eller produkter man bygger. Även där är det ju lätt att se ett värde i att dokumentationen kan hjälpa kunder, kan hjälpa andra utvecklare, kan hjälpa intern användning, om det så är uppträningsvideos eller om det är workshops, lite mer liksom generellt, så levererar man någonting av det, man delar med sig av kunskap man byggt upp av att bygga systemet oftast. Och det är ju bra, men om man bortser från produkten man levererar i stunden, alltså en mjukvara som är då färdig, citattecken, den är ju stilla, den är ju liksom död. Det är inte så att man, den ändras ju inte. Man ändrar ju då, man bygger såklart om produkter konstant och levererar nya versioner, men den produkt man har levererat en viss dag, om jag skulle sluta på jobbet eller någonting ännu värre skulle hända, så skulle jag ju ändå ha levererat den. Och sekunden jag levererat någonting av värde i min konkret mening, så skulle jag kunna försvinna, och då skulle ändå det ha levererats så att säga. Och om man har det perspektivet på vad värdet är man bidrar med eller hjälper till att bygga upp i ett företag, så är det ett ganska tidsbegränsat perspektiv. Men om man tänker mer kring det pågående värdet som byggs upp när man bygger mjukvara, vilket jag tycker är intressant att tänka på, så landar jag mycket mer i funderingar kring teamet själv. Och vad är det för värde som byggs upp i ett team? Och det finns några engelska termer, jag tror att institutionalized knowledge kan vara fel, men jag har en känsla att det är ungefär det man säger när man menar kunskapen som sitter i väggarna i ett företag eller i en grupp. Och det är någonting ganska svårt att sätta fingret på. Det är en sak som alla känner till, jag tror alla upplever det, kanske inte alla tänker på det, men det finns där för alla som är med i ett fotbollslag, i ett arbetsteam, engagerar sig ideellt, vad det än är, så finns det den här vetskapen om vad det är man gör, vem har koll på vad, vad finns det för historiska relevanta saker att ha koll på, vad finns det för undantag och tag, och vad finns det för idiosynkrona små människor eller skeden måste ha koll på för att kunna effektivt bidra till det gemensamma. Och jag tror att alla som byggt mjukvara i, om det så bara är några månader, professionellt, känner sig igen sig i det här ganska väl, att det finns en outtalad eller ostrukturerad kultur och förståelse kring vem som vet vad och vad är det vi gör och vad är det vi har byggt och varför fungerar det si och så. Och ibland kan man dokumentera det där. Ibland kan man ha möten och dokumentera saker. Ibland kan man skriva dokument. Ibland kan man tvingas man eller måste man dela med sig av sin kunskap till någon som kom in i teamet, till någon som ställer frågor. Och det är ju bra. Det är bra att sprida den kunskapen så mycket man kan, men det är också väldigt svårt att sätta den i pränt, att skriva liksom det ultimata dokumentet över all institutionaliserad kunskap som finns i ett team till exempel. För mycket av den är lite diffus och ganska mångfacetterad och sammansatt. Det är ofta en kombination av att man förstår vissa människor, man förstår vissa chefer eller vissa stakeholders eller vad det nu är för roller och deras idéer och syner på någonting. Man förstår systemets detaljer, man förstår att någonting hände för 2 år sedan med en kund och därför är just den här saken jätteprioriterad fast det egentligen inte borde vara det sett till vad det nu är, roadmap eller hög level prio i företaget. Så att allt det där är väldigt värdefullt, men det är väldigt osynligt. Och det är till att börja med någonting man måste ha med sig när man pratar om att flytta runt resurser i olika team, att flytta på utvecklare eller flytta på människor mellan team, att det bara är liksom en röd legobit som byts till en annan röd legobit i klosstornet man byggt. Och det vet ju alla att det inte är så. Det gäller inte bara utveckling, det gäller nästan alla mänskliga göranden, tror jag, att människorna i sig är en del av helheten som är svår att byta ut. Sen finns det såklart olika nivåer av det beroende på vad det är man gör och vilka människor det är och så vidare. Men jag tror nog alla kan hålla med om att det går inte att bara flytta en programmerare mellan 2 team och anta att det kommer vara en likgiltig output från de som bytt plats på till exempel. En lika stor output från 2 som bytt plats på jobbet mellan 2 olika team. Och det kan man ju lära upp, och man kan ha flexibla team, man kan ha människor som är vana vid att byta arbetsuppgifter och sådär, men det finns liksom någon typ av, tycker jag, ganska tydligt värde i att låta människor spendera tid med en produkt, med en kodbas, med ett team länge. Och det finns någonting att skydda där, och det finns ett värde att bevara om man är chef, om man är en anställande chef, om man är en teamchef, om man är så bara en senior medlem i teamet. Att kunna se det värdet och kunna förstå att det finns någonting som behöver bevaras, eller i alla fall åtminstone som behöver ibland påkallas uppmärksamhet kring, för de som kanske inte är så insatta i det här, kanske inte förstår yrket så väl, eller förstår värdet av den här kunskapen som sitter i teamets väggar. Så det här är liksom någonting jag börjat fundera mycket på, och det är så svårt att sätta fingret på, som sagt. Det är svårt att beskriva det, till och med att beskriva tankarna om att beskriva det tycker jag är lite svårt nu, som ni kanske märker att det är, jag svävar runt lite, för det är ett väldigt flytande moln av den här kunskapen som betyder någonting men som är svår att förklara. Jag brukar alltid ge ett exempel att alla i team som inte, många svenska företag har inte så många hierarkiska roller. Det är inte så mycket liksom senior och senior 2 och principal, utan det är utvecklare, möjligen senior någonting och sen tech lead ungefär. Men i alla team jag har varit i och arbetat, i alla jobb jag har varit på och jobbat som programmerare, så vet alla alltid vem det är som man ska fråga om sak 1 eller sak 2 eller sak 3. Om vi ska prata om kundresan, då måste vi ha med Niklas. Varför då? Ja, men han har bäst koll. Varför har han det? Ja, han har varit med länge. Han har suttit i många möten och han har pratat med många olika människor, i kunder eller vad det nu är. Och varit med länge, och därför är han värdefull att ha med. Det står inte att han är senior kundrese developer, utan det är bara, man bara vet att det är han. Eller man vet att det är en frontend bug. Ja, skicka Linda på det. Hon löser alltid dem bäst. Hon har erfarenhet av si och så, hon har gjort det förut. Det är inte för att Linda är senior frontend debug engineer, utan det är för att alla vet det. Och det där är lätt att förlora i en formalisering av strukturen och formalisering av roller, erfarenhet. Och det är också svårt att på något sätt ha en sån här, en lista i teamet med liksom vem är go-to person för respektive löst definierade område. Det kan man väl ha, antar jag, men det är också lite synd att ha det, för då skapar man en förväntad struktur och man riskerar ju att siloa människor ännu hårdare. De flesta som jag har känt, och även när jag själv valit i de här rollerna eller de här pseudorollerna, det är kul att känna att man kan bidra, att man är en go-to person för någonting, men det är också ganska stressigt och lite jobbigt att veta att man måste vara med om det ska bli ett bra utfall. Måste då, i situationstecken, man tycker själv eller känner att man måste, eller någon annan känner att man måste vara med i ett visst möte, för det är han eller hon som kan den här saken bäst. Och att då säga, men skicka istället person Z, för att det är bra om hon lär sig mer om det här. Ja, men vi vill ju göra det här så bra som möjligt för kunden. Vi vill göra det här så snabbt som möjligt. Det är bättre att du kommer. Ja, okej. Så det är lite, det är inte bara så att det är positivt att det är så, utan det finns också negativa sidor av det som kommer med att det inte är formaliserat tydligt vem som är vem och vem som är go-to för vilken sak och sådär. Så att, ja, lite löst tankar om det. Men jag tror att det jag egentligen vill prata om, eller det jag egentligen vill komma fram till, är den här idén om vilka praktiker som är värdefulla för ett mjukvaruteam att hålla på med. Och det är ju lätt, jag tror vi alla kan känna att det är för mycket möten, det är för mycket godtyckliga ceremonier, det är för mycket liksom cargo culting kring om det är agilt eller om det är något annat kring hur man ska arbeta, och att processen är så viktig. Att följa riterna är det centrala i att vara utvecklare, kan man ibland känna. Att om man lyckas liksom fylla i alla checkboxarna på rit-to-do-listan så är man en optimal utvecklare. Ibland känns det som att det är så man premieras. Att om man kan utföra riterna bra så är man i folks ögon duktig. Och det kan man ju mycket väl vara. Men ritutförandet eller processen eller ceremonierna, de är som bäst, som bäst är de ett medel för att nå ett mål. Och oftast, även om man når målet, så är det inte PGA att man valde just den här processen, just den här metoden, just den här approachen, utan det är bara att man valde någonting och spenderar tid som ett team på att prata om det man ska bygga, prata om hur man arbetar, vara öppna för förändring och förbättring, ställa krav även utåt. Vi vill lägga tid på att diskutera vår design. Vi vill lägga tid på att omstrukturera hur vi arbetar med vårt bräde. Tid är icke utbytbar. Även om tid absolut är en av de mest, vad ska jag säga, fungible saker som finns. En timme är en timme. Så är det väldigt svårt att ersätta tid med någonting annat. Det är väldigt svårt att byta ut nedlagd tid mot en föreläsning eller en AI-analys eller en workshop med någon som kommer in och har en bra idé eller har en bra process eller har en bra renommerad, scientifically proven och så vidare metod för någonting. Det kan ju vara bra eller dåligt, men det som verkligen är bra i mina ögon, det är när ett team en grupp människor som har gemensamma uppgifter och gemensamma mål sätter sig ner och pratar med varandra om vad de ska göra, hur de ska göra det, varför de ska göra det. Man behöver inte ens skapa ett dokument. Man behöver inte ens skapa en way of working, en process. Det är ofta bra att ha, speciellt om det kommer nya i teamet. Men processen att sätta sig ner, komma överens, skriva ner sin way of working eller sin agila metod eller sin syn på arkitektur eller sin syn på vad det nu är. Den processen, det är det som är värdebringande. Det är inte att sen lägga upp den här processen på Confluence eller posta den någonstans för att berätta om den eller ha den utskriven på väggarna. Det kan ju vara bättre ibland. Det kan vara skönt att ha det som en referens att gå till. Men jag är ganska starkt övertygad om att om i termer av att förbättra ett teams prestanda, förmåga att leverera hög kvalitet och så vidare och att vara överens och samarbeta bra, man kommer nog tagit luften, men 95% av vägen bara av att prata, skriva ner och vara överens och sen bara slänga skiten. Alltså det behöver inte sparas, det behöver inte dokumenteras att det här är beslutat. Man kan dokumentera, det här pratade vi om då, det här sa vi då. Vi hade ett möte och alla var överens om att det här är en bra idé. Det är ju bra att spara ett beslutsunderlag, eller vad man vill kalla det, en beslutslogg på vad som sagts och gjorts, vilka var med och sådär. För det kan ge historisk kontext senare när man ska diskutera och försöka förstå vad som hände. Vad var bra, vad gick fel? Vi sa ju det här, okej. Okay. Alla höll med om det, ja. Men nu gör vi inte det ändå, varför? Så där kan det vara bra som en språngbräda framåt för fortsatt diskussion och fortsatt förståelse för ens arbetsprocess eller metod eller sin syn på vad som är clean code eller vad det är. Eller hur man ska bygga en viss lösning eller lösa ett visst problem och sådär. Allt det där. Jättebra att spara det av historiska skäl. Men i stunden när det gäller att förstå och förbättra det man gör idag, det man gör imorgon, det är värdebringande för att komma tillbaka till att leverera värde. Det som är värdebringande för teamet, det är att ha stunden ihop, att prata tillsammans, att lära känna varandras syner, sätt, idéer, lära sig kompromissa och dryfta frågor, dela kunskap. Och den där kunskapen sätter sig i allas huvuden och det är där den lever. Det finns inget sätt att dokumentera sig ur problemet med att om person X slutar imorgon så är det ett problem. Det kommer alltid vara så. Så länge någon är en bidragande faktor till ett teams prestanda och ett teams framgångar och varit med ett tag, så finns det inget sätt att skydda sig emot att en person slutar. Det kommer kosta oss någonting. Det kan ju såklart förbättras genom att den personen lämnar över och dokumenterar och sådär, men det är förbaskat svårt. Som någon som just gick igenom en sån process under 3 månader, eller det var ett år sedan nästan då, men en överlängdsprocess. Det är så svårt att konkret dokumentera det som man vet kommer vara viktigt när någonting väl behöver göras, när någonting inte beter sig som har väntat. Och det är för att det vi bygger är ofta väldigt röriga saker i röriga, komplexa omgivningar. Alltså mjukvara är ganska komplicerat och ännu mer komplicerat är människorna, eller låt säga organisationerna runt mjukvaran, som har olika idéer och krav och användningssätt som konstant skiftar och förväntningar som skiftar. Det är väldigt svårt att dokumentera sig ur den risken att om personen som har byggt 89% av faktureringssystemet slutar om en månad, hur ska vi då slippa risken att när det kommer in ett nytt kundkrav så gör vi en miss som inte den personen hade missat. Det går inte. Det går inte att undvika det. Det går att minska riskerna såklart, men det största sättet man kan göra det på, det är att teamet är med från början och delar på den här kunskapen i väggarna tidigt och bygger upp den gemensamt, och att det är en del av kulturen att alla är med i samtalen, alla är med och tar beslut i någon mån. Om så bara lyssnar, om man nu är ny eller inte har så mycket att bidra med, Att man i alla fall är med och lyssnar och förstår, ställer några frågor. Så att all den här kunskapen som är ärligt talat för komplex för att sätta i ord alltid. Speciellt när man inte vet vilket samspel av två olika informationspunkter som är jätteviktiga om ett halvår. Då är det väldigt svårt att dokumentera de punkterna i relation till varandra när man inte ens vet att det kommer vara relevant i framtiden. Men en mänsklig hjärna är väldigt bra på att hitta kopplingar och är väldigt bra på att förutse saker som är helt ologiska, för de byggs på en kombination av fakta, socialt samspel, magkänsla och lite, ofta lite tur eller otur för den delen. Det är väldigt svårt att formalisera den processen och säga att ja, men när jag förstod att vi nog bör göra det här och det här, så baserade jag på de här tre punkterna, faktapunkterna, och det kan man ju skriva och det är säkert sant, men det kommer inte räcka. Ingen som inte har suttit och byggt det här systemet i 2 år kommer fatta samma sak eller ta samma beslut eller se samma koppling och så vidare. Jag är lite tjatad om samma punkter, känner jag, men det är liksom det här som är det jag vill komma med idag. Att det viktigaste, det mest värdebringande team kan göra, om man bortser från att leverera mjukvara, vilket ju är ett krav, ett grundkrav att man ska göra det om man är ett mjukvaruteam på något sätt. Om man bortser från just den aspekten och tänker på det mer långvariga, hur man bygger ett bra team som kan leverera bra mjukvara över lång tid och så vidare, vilket ju är slutmålet då, men de måste ha ett bra team för att kunna göra det. Och att bygga det teamet, det kommer inte handla om processens exakta detaljer, det kommer inte handla om vilken färg man är, det kommer inte handla om si eller så ramverk eller om man följer Conway's law eller inte. Det är liksom, det där är medel, som bäst medel för ett mål. Ibland kan det till och med vara något som motverkar målet man har. Utan det handlar om är att ett team bygger upp en gemensam förståelse för systemet man bygger, kontexten man bygger i och vad ens faktiska, vad säger man, anledning till att existera som ett team är. Vad är det man gör egentligen och varför gör man det? För om den kunskapen bara finns hos en eller två eller tre personer i ett stort team, då kommer man vara väldigt beroende av de människorna, och de kommer sannolikt till slut tröttna på att alltid vara den som måste ta alla möten, som måste ta alla samtal från accounting eller vad det nu är för att förklara ditten och datten om och om igen. Och de kommer också tröttna på att känna att man är på något sätt den som drar i säcken hela tiden. För det är väldigt, väldigt kul att vara i ett team som är ganska jämna i ambitionsnivåer och socialt samspel, även om man är olika. Även om vissa är extroverta skämtnissar och andra är lite mer försiktiga, eftertänksamma människor eller vad det nu är. Man kan ändå ha ett väldigt bra socialt samspel om man delar professionella liksom ambitioner och professionell är nog fel. Om man delar synen på vad man gör på jobbet. Vad är det vi gör här? Vad är vårt enda mål här? Om en person sitter, ja men ge mig bara en ticket, jag bryr mig inte. Det kan ju vara ett bidragande, det kan vara någon som bidrar. Men om den personen aldrig ställer motfrågor, aldrig bara, alltid bara kör, ja men det står i ticketen. Ja men du vet ju att det här inte är det vi ska bygga, ja men det står i ticketen, ja. Då är man i en ganska jobbig sits som team. Och ju fler sådana spridningar det finns av inställning, ju mer kommer man behöva jobba med att skapa den här, om ni ursäktar termen, alignment, alltså likriktning, det låter ju negativt på svenska, men samstämmighet är bättre. Skapa samstämmighet i vad det är man gör, varför man gör det och vad som är viktigt. Så att det är lite att tänka på i hängmattan eller på Finlandsfärjan eller vad ni nu ska göra i sommar. De här tankarna är ganska ofärdiga. Ofta går det och rullar i mitt huvud länge och tänker att jag ska skriva ett blogginlägg och så orkar jag aldrig göra det och tänkte att nu kan jag bara trycka på start. Så får det bli som det blir och det blev som det blev. Hoppas att det ger er någonting. Ni får väldigt gärna höra av er med tankar och funderingar kring mina tankar och funderingar, för de är väldigt oslipade och får gärna stötas lite i torktumlaren. Så att tack så jättemycket för att ni har lyssnat och ha en bra sommar. Hej då!